Ja, men för att man också kanske som arbetsgivare känner att men jag har inte kunskap kring det här ämnet. Mm. Och det är ju också obekvämt att känna att jag inte vet. Arbetsmiljö har jag koll på, men jag har inte koll på exakt vad det står i diskrimineringslagstiftningen. Mm. Så därför så känner man att nej, jag vill inte ens gå in på det ämnet.
Mm. Nej.
Så det blir ju verkligen en ond cirkel av den här okunskapen.
Hej och välkommen till Agera-podden. En podd där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Idag är jag, Nina Karlsson Norman, med. Och jag har också med mig några kollegor, nämligen Ella.
Ella heter jag. Ja. Andersson Nyqvist.
Hej.
Hej.
Och jag har också med mig Per. Hej.
Ja, Per Hedén. Hej.
Hej. Hur är läget?
Nej, men det är bra. Det är bra.
Härligt. Absolut, det är jättebra. Lite vemodigt, vi har ju haft avslutningsfika precis för dig, Ella.
Ja.
Som avslutar din praktik här hos oss på Agera.
Ja.
Det har varit en jätterolig tid och vi kommer sakna det jättemycket. Ja, men annars är det bra förstås.
Ja, vi kommer verkligen sakna det, Ella. Det har varit en jätterolig höst och jättekul att få haft det här.
Ja, detsamma. Mm. Verkligen. Mm.
Ja, och under det här poddavsnittet har vi ju tänkt att belysa det här arbetet som du har gjort, Ella, hos oss under din praktik i höst.
Ja.
Som Per sa, det har ju varit din sista vecka hos oss här nu innan du ska fortsätta med din sista termin på samhällsanalytikerprogrammet som ju du pluggar.
Ja.
Vikao, har du några reflektioner över praktiktiden som du vill dela med dig av till lyssnarna?
Ja. Nej, men egentligen massa. Det har ju varit en hel termin som jag har varit här. Mm. Så man har ju verkligen slussats in i dels arbetslivet och men er med mina kollegor. Och har ju fått ta del av er verksamhet. Och det har ju varit jättelärorikt framförallt. Verkligen. Jag känner ju verkligen att jag har hamnat rätt liksom.
Ja, okay.
Och fått det jag vill utav min praktikplats.
Mm.
Ja.
Fint.
Ja.
Mm. Och bland annat så har ju du arbetat på en studie eller en undersökning.
Ja.
Under den här tiden med fokus på arbetslivet. Och med ett diskrimineringsperspektiv. Och det har ju varit väldigt spännande att följa det här arbetet som du har gjort med rapporten. Och vi som antidiskrimineringsbyrå ser det ju som väldigt viktigt just det här ämnet som du har tittat på.
Ja.
Eftersom arbetslivet är ett väldigt stort område som berör väldigt många människor. Och där vi också vet att diskriminering sker och påverkar många. Och enligt de senaste mätningarna så är det ju tyvärr så att uppskattningsvis är det 500 000 människor som upplever diskriminering i just arbetslivet varje år. Det här är ju oerhört stora siffror. Det är väldigt många människor.
Det är det verkligen.
Mm. Så arbetsgivare har ju den här skyldigheten då att motverka diskriminering på arbetsplatsen och att jobba för lika rättigheter och möjligheter. Och rättvisa i arbetslivet har ju blivit titeln för den här rapporten, eller studien som du har gjort, Ella.
Mm.
Som belyst fackens viktiga arbete i de här frågorna.
Ja, precis.
Ja, kan inte du berätta lite mer om själva undersökningen och varför du var intresserad av att undersöka just det här?
Ja. Nej, men framförallt så jag har ju gjort lite tidigare arbeten som har handlat om facket i stort och hade ju lite förkunskap om det ämnet sedan innan. Och jag tyckte att det har varit väldigt intressant och förstått också fackets del i arbetslivet och det här inflytandet de ändå har i många av de frågorna som kommer upp och så. Och sen så också när jag började här min praktik på Agera så förstod jag ju också det här samspelet som ni ändå har med fackets verksamhet. Och att inom civilsamhället så är det ju facket och antidiskrimineringsbyråer runt om i Sverige då, som har det här ansvaret att kunna hantera diskrimineringsfrågor och ärenden. Och, ja.
Mm.
Så det kändes ju också väldigt naturligt på något sätt att det skulle hamna om facket på något sätt.
Mm.
Ja, och jag kände också att jag ville göra någonting som ni också känner att ni har användning av. Mm. Och samtidigt något som intresserar mig. Så det föll sig väldigt naturligt skulle jag säga.
Ja, toppen. Mm. Och det är ju verkligen jättevärdefullt för oss att få lite mer input kring ja, men just fackets roll i det här. För precis som du säger och som vi också har pratat om så är det ju främst antidiskrimineringsbyråer, facken, men också då diskrimineringsombudsmannen som tillsynsmyndighet som på något sätt har uppdrag eller ansvar eller möjlighet eller mandat att hantera frågorna. Så det känns så viktigt att kroka arm liksom, som aktörer.
Verkligen. Och det är ju jättenyttig utredning både för oss på Agera att vi får, som ni säger, ökad kunskap om hur det ser ut, hur facken upplever de här frågorna, vilka utmaningar har vi, vad gör vi som funkar bra. Det är jätteviktigt för oss på Agera att få mer kunskap där. Men jag tror också att din rapport, Ella, kan vara väldigt bra för många fackförbund att också få upp ögonen för att så här upplever några fackförbund och fackligt förtroendevalda personer diskrimineringsfrågorna. Och vilka utmaningar ser vi? Vad behöver vi skruva på för att kunna ta oss an de här frågorna på ett bättre sätt? Och det är en otrolig möjlighet där. Och som ni är inne på, det är ju, facken har ju en sån otrolig central roll när det gäller diskriminering i arbetslivet. Det är ju dit man som medarbetare, om man är medlem i facket, ska i första hand vända sig.
Ja.
Och det är ju facken utifrån också skyddsombud och liknande ska ju vara med vid det förebyggande arbetet och har ju väldiga möjligheter där att trycka på arbetsgivaren att samverka och så att det blir ett bättre förebyggande arbete och så vidare. Så att den här rapporten kommer ju komma till nytta på flera olika plan, ni är helt övertygad om.
Ja,
samma här. Och du har ju tittat på några frågeställningar i liksom studien. Och du har ju genomfört djupintervjuer.
Precis.
Med några respondenter.
Ja.
Hur går det att sammanfatta några punkter som du känner är viktiga som liksom framkom särskilt under de här intervjuerna?
Nej, men först så tänker jag att det har varit väldigt givande att göra en studie som innehåller djupintervjuer.
Mm.
Jag har ju verkligen uppskattat den typen av metod. Och det har verkligen gett väldigt mycket. Vi hade ju som sagt 4 respondenter i den här intervjun och fick ju ett väldigt omfattande material utav det.
Mm.
Så det var en väldigt bra metod. Och någonting som var väldigt tydligt ganska fort var ju att det här är ett väldigt stort och komplext område, kände man ju. Och det kom ju upp massa olika saker som jag inte kanske hade räknat med. Som visar på massa olika perspektiv också som har varit jättevärdefulla att få med. Som jag inte, som sagt, räknade med.
Mm.
Och det, ja, så det har ju varit väldigt framträdande skulle jag säga. Men det är absolut fortfarande den här bilden av att det är ett outforskat område och det finns mycket brister gällande kunskap inom nästan alla olika samhällsnivåer skulle jag säga när det kommer till den enskilda individen, arbetsgivare och facket också eftersom att de här frågorna inte poppar upp lika ofta som man kanske kan tänka sig med tanke på den statistiken som vi ser från DO med anmälningar och så.
Mm, mm.
Det är ju verkligen den här känslan av att individer är rädda och rädda för bestraffningar. Och,
om man anmäler eller?
Ja, precis. Man är rädd för vad som kommer hända och alla konsekvenser. Så därför väljer man ju inte uttrycka om man upplever någon slags orättvisa i arbetslivet kopplat till diskriminering.
Just det. Och det är också något som jag tycker har varit väldigt viktigt att belysa som liksom har framkommit.
Mm.
Och det är ju det här att det faktum då att individer kanske är rädda för att ta hjälp eller anmäla eller påtala diskriminering. Och hur det då liksom påverkar fackens möjligheter att kunna jobba med frågorna. Dels rent krasst att det är svårt om ärenden inte kommer in eller facken inte får till sig att det finns problem så är det ju svårt att agera liksom i det enskilda fallet. Men också att kan vi inte tydligt påvisa att diskriminering sker, så är det också svårt för facken att kunna argumentera för att ja, men här behöver vi resurser och utrymme för att jobba med de här frågorna. Mm. Det är också något som jag tänkte var väldigt viktigt och intressant att det kom fram i den här studien. Och så kopplat till arbetsmiljöfrågor, att där har vi liksom en given plattform där vi kan arbeta med just arbetsmiljö och ja, den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Men man kanske inte tänker in diskriminering på ett lika självklart sätt.
Nej, men det var ju väldigt framträdande helt klart. Mm. Att ja, men arbetsmiljön är ju någonting man jobbar med dagligen inom facket. Och ja, men det är så mycket mer gångbart begrepp, känns det som gör att ja, men arbetsgivare, enligt de respondenterna vi hade i den här studien, så var det många som upplevde att arbetsgivare också rycker tillbaka vid ordet diskriminering utan att det ska ligga någon slags skuld vid det. Men det blir svårare att arbeta med det från början liksom. Och därför väljer man också, tror jag, aktivt att inte använda ordet diskriminering. För att man vill kunna närma sig det här på ett mer, ja, på ett lättare sätt helt enkelt.
Det tyckte jag var en jätteintressant slutsats som kom fram med den här studien. Just det här att arbetsgivare, eller att, ja, utifrån de här respondenterna då, inte ville prata om diskrimineringsbegreppet, utan man sa då att nej, men vi jobbar ju med arbetsmiljön och det är positivt. Men att man såg det som att nämner vi diskriminering så kommer det låta som att vi är en arbetsplats där det förekommer diskriminering och därför nämner man inte alls. Så det är ju väldigt problematiskt, säger jag. Alltså det kan, att är begreppet så pass negativt laddat att man inte ens vågar prata om det i förebyggande syfte eller att skapa inkludering, så tror jag att det är försämrar arbetet, alltså att det ökar riskerna för att diskriminering faktiskt förekommer. Det blir så här paradoxalt att man säger nej, men vi är ju en så bra arbetsplats, vi vill inte prata om diskriminering, men det kanske ökar risken för att man inte pratar om det. Så det tror jag är en jätteviktig del och viktigt för både oss och facken att förstå att, man föreligger en sån rädsla för begreppet, så kan det säkert vara en av anledningarna till att många arbetsgivare inte uppfyller de krav på det förebyggande arbetet som faktiskt ställs på dem och så vidare. Så att, jätteintressant slutsats som vi kommer få arbeta vidare med, tror jag. Och många, om det är arbetsgivare som lyssnar på det här, att tror jag, vända på det. Alltså inte vara så rädd för begreppet, utan snarare prata om det och ta in mer kunskap. Och jag tror inte heller att medarbetare upplever det som negativt att man pratar om det. Alltså snarare tvärtom.
Att man vågar liksom. Det är jätteintressant. Och det är också något som vi ibland resonerar kring på antidiskrimineringsbyrån. Alltså, om det är så att det finns en väldigt negativ laddning över det här ordet. Och om vi istället bör prata om liksom arbete för lika rättigheter och möjligheter. Det är något som vi ofta pratar om. Men vi behöver nog prata om båda. Och våga göra det. Väldigt... väldigt viktig slutsats, som sagt.
Men det är intressant också vad det är som gör. För jag menar, andra arbetsmiljörisker kan ju också vara väldigt negativt laddade. Och att man, det ska man också jobba mot. Så det är intressant att fundera på varför det är just diskrimineringsbegreppet något man knappt vill ta i. Och skyller eller har som förklaring att nej, men det är så negativt laddat. Det vill inte vi förknippas med. Medan andra arbetsmiljörisker, det går bra. Det är ju bara, jag har inget svar här och nu såklart, men det är ju en intressant frågeställning att fundera kring.
Sen så framkom det ju även av någon av respondenterna att ja, men när man tar upp diskriminering, att det enligt arbetsgivaren blir också att man vill avfärda det så snabbt som möjligt. Så därför säger man, nej, men det har vi koll på, vi arbetar med det, vi sätter punkt där, vi går inte vidare med det. Vilket också sätter lite käppar i hjulet, för att det känns som att man inte får gå någon längre in på området.
Just det.
Ja, men för att man också kanske som arbetsgivare känner att men jag har inte kunskap kring det här ämnet. Och det är ju också obekvämt att känna att jag inte vet. Arbetsmiljö har jag koll på, men jag har inte koll på exakt vad det står i diskrimineringslagstiftningen. Så därför så känner man att nej, jag vill inte ens gå in på det ämnet. Så det blir ju verkligen en ond cirkel av den här okunskapen. Så det känns ju som man måste återigen gå till den grunden liksom.
Kunskapshöjande. Och jag tänker också på det här som du tar upp nu, Ella, men också det som vi ofta pratar om och lyfter, alltså mörkertalet kring, kring hur många som befaras uppleva diskriminering.
Ja,
och hur få som kanske tar hjälp eller anmäler. Och att det ju också blir... återigen, det är svårt att jobba med det man inte ser. Men om man då också tänker att arbete mot diskriminering handlar mest om att liksom hantera enskilda fall av diskriminering, då missar man ju också den här väldigt viktiga delen som handlar om att förebygga. Som ju är ett helt eget liksom arbete och ett helt eget kapitel i lagstiftningen. Ja, som du säger, det krävs verkligen kunskap för att kunna se att det är båda delarna. Liksom, att förebyggande arbete, men också att kunna vara lyhörd för och kunna agera när någonting väl händer i ett enskilt fall.
Precis.
Men ja, det finns några sådana här faktorer eller förutsättningar och utmaningar med att jobba med de här frågorna som ju vi upplever ganska mycket av, såklart, som antidiskrimineringsbyrå. Och att det kan vara ett laddat ämne att prata om. Och det är något som kanske inte syns, diskrimineringen alltså i sig. Och också att det finns lite kunskapsluckor som vi behöver fylla i.
Precis.
På olika nivåer, precis som du sa. Ja, finns det någonting mer som vi ska passa på att lyfta i studien medan vi sitter här?
Jag tänkte väl, jag kan fråga så där, Ella, var det, på vilka sätt såg respondenterna liksom positiva förutsättningar att de jobbar med diskriminering?
Jag skulle säga att en ganska tydlig sak som kom fram var ju också hur de här individerna som jag faktiskt intervjuade, hur deras egna personliga engagemang färgade ju deras olika fackliga verksamheter väldigt starkt. Och att det här var ju, många av dem som jag intervjuade, alla skulle nog kunna säga, var ju väldigt drivande i de här frågorna och känner ju att det är viktiga områden att arbeta med och att det bör arbetas vidare med för att det behövs och arbetas inte tillräckligt med. Så deras personliga engagemang var ju verkligen en sån sak som jag inte själv visste innan att det var så betydande för den plats som diskrimineringsarbetet får.
Just det.
Och att genom deras engagemang så har det växt under tiden de har arbetat där. Och fanns ju också möjlighet för många av dem att kunna vara med och påverka hur det ser ut. Så att det var ju ganska häftigt faktiskt att se det också. Att det finns ju, det är inte att det inte finns möjligheter. Utan det kan ofta vara att det behövs enskilda individer också som är drivande i de här frågorna. Sen är det klart att man hoppas och vill att det här ska finnas utan att de här enskilda individerna finns. Det ska ju vara grundläggande och det ska ske ett förebyggande och systematiskt diskrimineringsarbete.
Ja,
men i nuläget så gör det ju inte alltid det. Så då är man ju tacksam för de här personerna som väljer att ta upp det här och väljer att till exempel medverka i en sån här studie som hjälper till att sprida kunskap. Så det,
verkligen.
Om man ser också på andra sidan, du har pratat lite grann om det här nu, men vilka nämnde respondenterna något kring just det här med vad man skulle kanske behöva för ytterligare förutsättningar som fackligt förtroendevald att kunna jobba ännu mer aktivt med frågorna?
Ja, många nämner ju att det behövs bättre förutsättningar. Sen så var det svårt för många att kanske konkretisera vad det är de exakt behöver. Jag vet inte om de själva har den heller kunskapen att veta vad som krävs. Men, men som vi har varit inne på mycket så är det ju, det grundar sig i den här kunskapsbristen inom området. Och det handlar ju om att man behöver kanske bli bättre på att informera det här och som till exempel agera då. Att man ska ju verkligen utnyttja era tjänster som ni har att erbjuda och utbildningar. Inom som sagt alla olika delar, alltså inom arbetslivet och för fackligt verksamma. Och allmänheten i stort också. Så jag tror att det ligger väldigt mycket i kunskapsbristen faktiskt. Mm. Mm. Och känner man att mer människor generellt har en större kunskap om det här, så tror jag att det blir också lättare att arbeta med frågorna. För som vi har varit inne på, om individer inte ens vet att de blir utsatta, så är det ju svårt att som fackligt alltid vara där och säga vilka rättigheter du har, även om man ska finnas där som stöd.
Det var också något jätteintressant som vi har pratat en del om, det här att det kanske inte kommer in så väldigt mycket diskrimineringsärenden, och att det i sig liksom, det bidrar ju till att kunskapen kanske inte ökar, eller att man blir kanske inte mer insatt i hur diskriminering kan te sig.
Mm.
För även om man kan läsa på och utbilda sig och sådär, så är det ju ändå i de enskilda fallen som vi förstår hur diskriminering kan te sig, och att det i sig kan bli en ond cirkel av att, ja.
Precis.
Precis, och vi ser ju också utifrån den siffran du nämnde, Nina, med 500 000 människor varje år som upplever sig diskriminerade på sina arbetsplatser, så är ju, när man tittar vi på hur många anmälningar vi får in till Agera, tittar vi på många anmälningar som kommer in till diskrimineringsombudsmannen, till fackförbunden, så är det en väldig diskrepans mellan liksom de siffrorna. Och det visar ju bara på att man inte kan säga att när man tittar, vi har få anmälningar, det förekommer inte här. Utan det är ju för andra anledningar att man inte anmäler. Det kan vara alltid från okunskap då, eller att man är rädd för bestraffning, eller att man känner att det är lättare att jag bara glömmer det här, eller byter arbetsplats, eller vad det nu kan vara. Så det är att man får inte luta sig mot det heller, att säga, nej, men det kommer så få ärenden inom diskriminering, så vi behöver inte lägga så mycket krut på det, utan det är ju snarare tvärtom. Och det ser ju ut, nu är ju vår antidiskrimineringsbyrå på Agera funnits i 10 år, och vi har i princip ökat antalet ärenden för varje år, och det tror ju vi mycket handlar om att vi syns mer och vi pratar om det mer, så att då kan fler känna att man är trygg att anmäla.
Ja,
och det behöver ju, tänker jag i alla fall, både arbetsgivare och fackförbund också göra, för att vi vet att det förekommer, så att man inte går någon slags tro att här förekommer det inte alls. Så det är förstås jätteolika på olika arbetsplatser, förstås, men det tror jag är viktigt att ha med sig.
Precis, och det jag tänker på, det är många av dem som jag intervjuade här också som upplever ju, som jag varit inne på, att diskrimineringsområdet får ju, det blir väldigt nedprioriterat i relation till ofta en stor branschrelaterad problematik som vi också tar upp när det kommer till ganska svåra arbetsförhållanden och sådär.
Nej, men att det just, det är många saker som ska snurra på och fungera i arbetslivet och ute på arbetsplatserna, och att om det då finns en problematik som vi kanske inte ser så mycket av, vi hör om den men vi kanske inte ser så mycket av den, då är det klart att det kan bli svårt att försvara att också avsätta resurser på det området, och då, i det här fallet då diskrimineringsproblematiken som vi kanske inte ser då, i den utsträckning som den förekommer. Och det är flera faktorer som gör att det kanske inte blir en prioriterad fråga tyvärr ute på många arbetsplatser. Men därav också vikten av att vi som ändå har det här på, eller har mandatet att jobba med frågorna, krokar arm och hjälps åt och kommer ihåg att vi har den här viktiga rollen, och att facken ju faktiskt är centrala i de här frågorna när det kommer till arbetslivet och sina medlemmar.
Verkligen.
Så att jag tänker att det kanske börjar bli dags att avsluta. Jag tycker att vi har lyft flera av de här jätteviktiga poängerna som finns i studien. Och den kommer ju att bli publicerad på vår hemsida. Så den som är intresserad av att läsa mer kan läsa hela rapporten där. Jag passar också på att påminna om att Antidiskrimineringsbyrån kan ju stötta arbetsgivare i det förebyggande arbetet. Som facklig kan man vända sig till oss för att bolla frågorna. Och självklart kan man också vända sig till oss för att som medarbetare få rådgivning. Och här vill jag också passa på att tipsa om www.envanligdagpåjobbet.com som är en digital plattform där vi har samlat den viktigaste informationen om antidiskriminering i arbetslivet som vi har riktat till arbetsgivare, medarbetare och fackligt förtroendevalda. Så tack till Per och Ella för dagens samtal, och extra tack till Ella som har hjälpt oss belysa arbetet för rättvisa i arbetslivet. Tack också till dig som har lyssnat. Följ gärna Agera Värmland på sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Du kan också hitta mer information på ageravärmland.se. Hej då!
Hej då!